Hörrni, vi hälsar er varmt välkomna till det tredje avsnittet av Då åker vi, en allsvensk podd på Expressen som spelas in av mig, Anel Avdic, och här i studion finns Linus Pettersson som har varit på resande fot den senaste veckan, men äntligen är tillbaka för att snacka allsvenskan och svensk fotboll. Mm.
Du hade läget? Noah här på som någon här avbytarreserv senast. Skötte han sig eller?
Ja, hyfsat.
Ja. Men det är bäst att han sitter på bänken i den här sammanhanget.
Ja, han är supersatt, så får vi se om det blir något Fergie time för honom här framöver.
Ja, det är bra. Nej, men det har varit landslaget för mig, och det är fortfarande, det är ju Albanien här, Sverige-Albanien här under måndagskvällen, så att jag kör lite dubbla roller här just nu. Jag försöker hålla alla bollar i luften, men det är kul.
Ja, det sköter utmärkt ska du veta, men kul att du är här i alla fall.
Kul att jag får vara här.
Det är allsvensk premiärhelg och vi har haft en hel del snackisar under helgen som har varit, och en av de stora följetongarna de senaste veckorna är ju faktiskt Tobias Gulliksen som har tagit allsvenska med storm här. Vi minns ju Stockholmsderbyt mot AIK när han hamnade i strålkastarljuset där efter mitt under straffsparksläggningen. Han promenerade fram mot Norra Stå, log mot klacken, iskallt placerade in sin straff bakom Kristoffer Nord, eller bakom Ismael Diawara var det ju såklart.
Ja, just det.
Innan,
ja, det var ju ett byte det.
Ja, ett oväntat byte. Mm. Och efter det då valde att grimasera lite grann mot AIK-klacken, och det blev ju en extrem följetong där efter den matchen. Du som har varit på landslaget, Linus.
Ja, till och med där har det smygits in.
Berätta mer, vad är det som har hänt under, eller i katakomberna på Friends?
Nej, men Saletros, Anton Saletros är ju med i den här landslagstruppen, och jag fick ju såklart frågor om det i veckan, och tydligen enligt uppgifter ska det ha varit något form av bråk eller ordväxling i spelartunneln efter derbyt, där bland annat Saletros ska ha varit involverad, och det ska ha varit lite hetsk stämning där. Och vi kan väl lyssna på vad Saletros själv sa om det som hände.
Kanske tala om lite för annat att han är inte från Stockholm, att vi gentemot klubbarna, man gillar inte varandra, Djurgården och AIK, men man har fortfarande respekt mot varandra, så att det var väl det man talade om lite för.
Ja, tonar ju ner det lite såklart, men det har ju skrivits ändå att det har varit rätt ilsket liksom. Alexander Isak fick till och med också frågor på det med tanke på hans AIK-koppling. Han var ju med inne på att han gjorde samma sak när han var 17 år på Tele2. Så att han kanske inte är den som ska kommentera det här direkt. Och det är ju lite det jag tycker, innan man går vidare liksom på alla effekter och så det har följt, det är ändå där man landar. Man gillar ju den här typen av grejer i grunden. Att spelarna visar känslor och att det blir snackisar av det. Sen kan det ju såklart gå till överdrift också. Det är det vi ska komma in på lite nu också.
Ja, precis. Och det har ju varit här för några dagar sedan, så gick ju faktiskt Djurgårdens säkerhetsansvarig Mats Jonsson ut i, tror det var för Fotbollskanalen, och sa att man har haft vissa säkerhetsrutiner kring Tobias Gulliksen efter Stockholmsderbyt. Och vi här på redaktionen på Expressen då har ju faktiskt nåtts av olika uppgifter som har de säger helt enkelt att Tobias Gulliksen har haft, eller det har varit personer utanför hans adress då, om man ska säga så. Det framgår inte riktigt av uppgifterna vilka de här personerna var, men någon form av markering har väl lämnats där, om man kan bara uttrycka sig rätt kort då. Och man får väl bara säga att allt form av den här typen av beteende form, liksom, det är ju hemskt, och det är för jävligt att våra allsvenska spelare kan utsättas för någonting i den här stilen då. Så att
ja, verkligen, alltså man förstår ju folk som inte tycker att det här beteendet av Gulliksen är acceptabelt, att man mer ska visa respekt även mot motståndarfans i det här läget, men att ta det vidare på den här nivån som det verkar ha varit är ju helt det ska ju inte få förekomma, såklart.
Nej, verkligen. Och sen är det ju alltid sådär att det är mycket känslor på planen, och det är alltid liksom att mellan spelare och supportrar och motståndarfans, att det är mycket ge och ta såklart, för att liksom det skriks ju en del saker på spelarna, och då känner ju ibland spelarna att de behöver svara och vice versa. Men att det ska behöva gå så här långt att personer har liksom lämnat något form av föremål vid någons utanför ett bostadshus, det kanske det är självklart att ta saker och ting lite väl långt, och det är ju det tar vi ju kraftigt avstånd ifrån. Ja, det händer ju faktiskt inte bara saker i Stockholm. Nykomlingarna Västerås SK har ju faktiskt valt att en annorlunda form av arrangemangsvärdar under de allsvenska matcherna för att öka säkerheten. Under måndagsmorgonen så har det framkommit att VSK då ska bland annat då ta in MMA-fighters som sköter visitationen på deras hemmamatcher. Det har varit en väldigt stor snackis här under måndagsmorgonen och Linus, vad kan vi få några spontana reaktioner på?
Otroligt. Är det inte också det här lite charmen med allsvenskan att det bara händer sådana här saker? Nej, från ingenting? Otroligt. Man vaknar upp på måndag morgon och så får man en MMA-gate kastad rakt på sig. Ja, det är helt härligt. Men jag ringde upp deras ordförande Magnus Breitholtz direkt för att liksom, reda ut det här. Han tonade ner det ganska mycket och menade på att de inför det här året har varit i kontakt med olika föreningar. Jag tror han nämnde 6-7 stycken. Mm. Eller i alla fall försökt få hjälp av flera föreningar med att då få personal till sina matcher. För han sa att de behöver ungefär 150-200 som gör olika saker på arenan under deras stora allsvenska arrangemang. Så han tyckte inte det var så konstigt egentligen. Han pratade om att de jobbar med många olika föreningar från Västerås. Men han hade också ett otroligt roligt citat som jag tycker att vi kan lyssna på här.
Om man har schackklubben som nu överdriver lite. Ja, vad gör schackklubben och vad gör MMA-klubben? Ja, då kanske det är bättre att ställa MMA-klubben i som publikvärdar på den sidan. Sen har ju vakter och jag menar, det är som alla andra. Så det är egentligen inte så himla konstigt.
Och här håller man ju med honom. Ja. Skicka fram schackspelarna att visitera och ha koll på bortasupportrar. Kanske inte är det smartaste. Kanske ska de lägga upp taktiken inför match istället, hjälpa Kalle Karlsson med de sista detaljerna.
Varför inte? Det är kanske nästa steg. Alltså så här, när jag såg den här nyheten då tänkte jag så här, okej, 70, 80, 90-talet. 50 sämsta idéerna. Kan man plocka fram en? Ja, det här var ju lätt en av dem. Sen kan man ju säga så här också att om inte jag minns helt fel så har väl AIK fotboll haft publikvärdar och tagit hjälp av AIK boxning.
Just det. Eller brottning. Ja, brottning, något av det. Absolut. Ja. Absolut.
Men då har de varit publikvärdar. Alltså det tolkar jag det som, jag kanske har fel här, då får ju våra lyssnare såklart tagga in oss på Twitter och säga som det är, men utifrån vad jag minns på matcherna så har ju de här publikvärdarna då mer stått liksom mellan läktarsektionerna och i orangea västar och öppnat dörrar och liksom varit någon form av hjälp på plats, men jag är väldigt osäker på om de har liksom skött visiteringen. Det känns inte riktigt som att det är de som har gjort det. Nej. Kan ha fel dock, men MMA-fighters, ja, det är ju, känns ju som att Västerås har dragit det här ett steg längre, eller hur?
Ja, det får man verkligen säga. Så ska vi då återigen betona att det är liksom inte någon medveten strategi från dem på något sätt som man kanske skulle tolka de här första rapporterna. Västerås tidning hade ju otroligt bra bild med en blodig MMA-fighter också. Så de har man ser ju bilderna framför sig. Så det verkar inte vara riktigt så. Det är liksom inget beslut de har tagit för att liksom minska eventuellt stök och sådär, utan de vill ju absolut inte ha någon konfrontation, och poängterar ju då ordförande Magnus där igen att med de här MMA-fighters som eventuellt kommer stå där ska vara liksom glada och trevliga och tillmötesgående. Det kan man ju också se framför sig.
Mm. Fan vad man älskar allsvenskan alltså. Ja. Det är en scen för att kreativiteten ska bara flöda.
Ja, och det är ju bara så man vill att det ska fortsätta.
Vi förflyttar oss till västkusten där IFK Göteborg har varit lite av rubrikernas lag här de senaste dagarna. Det handlar om Gamla Ullevi och att de fortfarande då med en vecka kvar till allsvensk premiär inte har slutit ett avtal med Got Event. Det är ett kommunala bolaget då som sköter driften av till exempel Nya Ullevi, Gamla Ullevi och Skandinavium där Frölunda spelar. Det har varit en snackis och det var ju faktiskt Fotbollskanalen som uppmärksammade den här nyheten i helgen, tror jag. Det är klart att det är anmärkningsvärt att man med 7 dagar kvar till allsvensk fotboll på Gamla Ullevi fortfarande inte har kommit överens. Linus, du har grävt lite i det här. Vad kan du berätta?
Men vi var ju i kontakt med Henrik Utbring här som är evenemangschef på Got Event här under morgonen. Via mail vill han ha sina frågor. Kanske ett tecken på att de sitter i väldigt intensiva förhandlingar. Om vi ska tolka det. Så han skrev att det var mycket möten i alla fall. Men han berättade att de hade haft en dialog här under måndagsmorgonen. Så det säger ju också någonting om hur viktigt det är för båda parter att lösa den här frågan. Det är ju, som du är helt inne på, väldigt otroligt att man med en vecka kvar inte har ett klart avtal, och IFK Göteborg vet inte om de kan spela allsvensk fotboll på Gamla Ullevi. Det är faktiskt helt otroligt. Det senaste jag hörde är att man står ganska långt ifrån varandra. Och som jag förstår det, och det sa bekräftade Djupring också, att det första samtalen hölls i november. Så att det har ju tagit väldigt lång tid.
Och ska det är ett halvår.
Gott eventuellt har skickat någon form av första liksom, utkastförslag runt jul. Så att det har ju liksom, ja, vad är vi nu i mars? Det är ju 3 månader sedan egentligen. Så att det har ju tagit lång tid, och det säger ju någonting om hur spänt läget är. Man har ju bara skrivit 1-åriga avtal de senaste åren för att man inte har kommit överens om något längre. Man vill ju gärna ha ett mycket längre avtal. Men det har ju det har skurit så där kring hur det här avtalet ska se ut, och det är anmärkningsvärt. Sen tror jag ju att det kommer lösa sig. Jag är ganska övertygad, om man pratar med runt IFK Göteborg säger också att det här kommer, det är klart att det kommer lösa sig. Ja. Alltså det hade varit helt otroligt om det inte löste sig på något sätt. Men klart är att det finns ju en konflikt där, och det är anmärkningsvärt att det har tagit så här lång tid att få det på plats.
Ja, och det kan man ju faktiskt kanske förstå lite grann till viss del av vilken sits IFK Göteborg sitter i. Som jag fattar det så verkar ju de tycka att, eller det är ju faktiskt klubben som driver in mest folk till Gamla Ullevi. Ja, det är ju liksom vida känt då. Och då vill man väl kanske ha en lite större del av den kakan ekonomiskt, att man kanske får lite mer att säga till om ja, men liksom kring försäljningen och så. Och så som jag fattar det då, så vill ju Blåvitt se ett rejält omtag när det kommer till den frågan, och eventuellt också gå ihop med Frölunda för att få till nya avtal. Frölunda verkar också vara relativt missnöjda med hur det är på Skandinavium, och så att det här blir ju, ja, det kan, min magkänsla säger ju att det här kan bli lite av en följetong i vår, att även om de kommer överens här så kan det faktiskt vara så att man får följa upp det här lite längre fram och se vad de har enats om i sådana fall och sådär. Ja, det ska man ha med sig med tanke på att de fram tills nu då bara har kommit överens 1 år i taget, precis som du sa då.
Och vi vet ju också att IFK Göteborg i många år och på många olika sätt har pratat om liksom viljan av att ha en egen arena, att bygga en egen arena. Det har ju varit en återkommande fråga jättelänge faktiskt. Och det är möjligt att det är liksom på något sätt, även fast det är en enorm process och kräver, ja, men troligtvis externa finansiärer på alla möjliga sätt, så är det ju möjligt att en sån här grej, någon form av konflikt här, kan liksom eskalera den frågan ytterligare. Och det hade ju inte varit bra för Goat Event kanske.
Nej.
Sen ska man komma ihåg, bara om man ska liksom prata för Goat Events sida lite i det här också, så vet jag att Henrik Djupring skrev ju i mejlet som jag fick av honom att de planerar ju stora åtgärder på Gamla Ullevi under 2024. Han nämnde en summa 30 miljoner som de vill liksom investera för att rusta upp och sådär. Och då kan man också förstå deras sida då kanske, att de tycker väl att det här, ja, men nu ger vi det här till er, då kanske inte ni kan kräva så mycket mer tillbaka. Så att, ja, det är ett knivigt förhandlingsläge där båda parter på något sätt står på rätt långt ifrån varandra, om vi tolkar det rätt.
Ja, precis. Det var väl Blåvitt där som tyckte att de får för lite i förhållande till vad de drar in till Goat Event, och jag tror det var någon som sa där också att de har haft i alla fall små möjligheter till kringförsäljning runt arenan där, och Goat Event, de driver ju kioskerna och sådär. Så att det är väl, ja, det är rätt många parametrar som man behöver ta hänsyn till, tror jag. Men
det är ju en stor inkomstkälla om man kan, alltså från kiosker och allting runt matcher. Det vet man ju också, det pratas om hur mycket mer pengar vissa klubbar i allsvenska tjänar på att ha, ja, men till exempel en egen arena eller bättre, mer fördelaktiga avtal. Sådär. Så att, det är klart att Blåvitt ser kanske att de går miste om många miljoner kopplat till det här, och då vill förhandla om det, såklart.
Det är alltså Djurgården som kommer på besök på måndag. Och ja, det är ju en sån där tillställning som kan bli en kassagruva för IFK Göteborg i det här läget.
Eller så spelas den i Borås då. Tänk så, vem vet.
Vi får väl se. De har ju haft Nya Ullevi som någon form av reservarena tidigare.
Men det kan ju inte gå heller då, om man inte har något avtal med Goat Event.
Nej, kanske inte. Nej. Kanske att de får flytta till bredvid eller så.
Ja, det är väl samma sak där.
Ja, det kanske det. Ja. Nej, det är fan inte lätt pussel där.
Nej, det är det verkligen inte.
Vi får återkomma helt enkelt.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandskar gör halva jobbet.
Okej, då tar jag 2.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Och då går vi in, Anel, på det segmentet som många ser så mycket fram emot varje vecka. Det senaste i silly season-svängen kring allsvenskan, det är ju bara dagar, nästan timmar kan vi säga, till det allsvenska fönstret stänger onsdag natt, är det va? Du får rätta mig om jag har fel, du som har full koll.
Nej, det
på
stämmer.
Det vi ska riva av det senaste och vi börjar i kring Hammarby. Vi ska säga det att vi kommer med oss sportchef Micke Hjelma här lite senare i podden också. Som de som ser fram emot det får gärna hänga kvar. Men du, Wendersson från IFK Värnamo, där har man lagt bud Hammarby men fått det nobbat.
Precis, Hammarby skickade ett bud till IFK Värnamo i förra veckan, närmare bestämt enligt mina uppgifter i fredags, så kom man med ett bud till Värnamo och det blev ju såklart ett omedelbart nej från Värnamos sida som inte ens ägnade en tanke på att överväga det här såklart. Det är ju, då var det ju liksom 5-6 dagar kvar av fönstret, man har precis förlängt med Wendersson, att de ska släppa en kanske sin bästa mittfältare i det här läget. Det är ju såklart helt uteslutet. Så att där fick Hammarby kalla handen. Och det är ju inte faktiskt den enda klubben som har fått kalla handen den här vintern. Även Lilleström i Norge har ju försökt och lagt flera bud på honom, vilket vi på Expressen har kunnat rapportera om tidigare. Så att Wendersson kommer bli kvar i Värnamo. Hammarby fick sitt bud nobbat. Och
du tror inte att de kan lasta upp en ännu större pengasäck och få loss? Det finns det liksom någon smättegräns här, tror du, om du ska spekulera?
Nej, det är väl inte det som är grejen. De indikationerna som jag har fått är att det spelar nog inte riktigt roll vad Hammarby återkommer med här. Att säga att, att de skulle buda 10-15 miljoner. Jag tror inte att det hade gjort någon skillnad för Värnamo i det här läget. Att säljer man en så pass tung pjäs, då är det nog extremt svårt att kunna ersätta honom på så kort tid. Och i det läget vill Värnamo inte riktigt sitta i med så få dagar kvar till deadline. Och sen har man ju matcher här i helgen också. Så att här får man väl i alla fall ge någon form av kanske en känga till Bayern att de inte har varit ute i ett tidigare skede.
Ja, för han förlängde ju här ganska nyligen.
Ja. Och Kim Hellberg har ju liksom flirtat öppet i media om att han vill... Är det två spelare som han har pinpointat i intervjuer under försäsongen, så är det ju dels Oskar Johansson, och honom fick de ju. Och sen är det nummer två då, Wendersson. Så att det är klart att Bayern har haft koll på att Kim Hellberg vill ha Wendersson. Sen låter jag det vara osagt varför man väljer att buda här i förra veckan. Men budet kom i alla fall i fredags. Det blev ett rakt nej från Värnamo.
Vi hoppar vidare till Gais som har visat intresse för IFK Norrköpings mittfältare. Berätta vem detta rör sig om.
Ja, Dino Salihovic är det enligt våra uppgifter som Gais har visat intresse för. Han var ju på lån där förra säsongen och gjorde det jättebra. Var ju framträdande och fick spela kontinuerligt när Gais säkrade allsvensk kontrakt. Han har faktiskt fått spela väldigt mycket under Andreas Alm här. Han har liksom varit i flera cupmatcher här. Jag tror att han har spelat i majoriteten av de här matcherna som har varit de senaste veckorna och har gjort bra ifrån sig. Vad jag vet är att Gais initialt ville ha tillbaka honom. Då har man ju framförallt då pratat om ett lån med Norrköping. Man har även haft eller man har även diskuterat ett köp. Men precis som vi skrev här i morse också, så är det högst osäkert om det här kommer bli av. Jag tror inte att Norrköping kommer vilja sälja honom eller låna ut honom igen, givet att Dina har gjort så pass bra ifrån sig här under försäsongen. Och jag såg också att Tony Martinsson uttalat sig för Norrköpings tidningar här efter våra nyhet att allt talar för att han blir kvar. Så att Gais får nog faktiskt, om jag får spekulera lite här, så tror jag att Gais kommer behöva se sig om efter en ny spelare. Eller en annan spelare helt enkelt.
Mm. En flytt som har blivit av är ju Paulus Abraham till IFK Göteborg. En väldigt uppmärksammad flytt måste man säga. Det är ett lån initialt. Och uppmärksamheten har ju främst inte handlat om hans hund, även fast den har hängt med på törnhörn. Det är bara att gå in och läsa om det på Expressen om man vill. Men mycket är kopplat till hans agentur Universal som den senaste tiden eller de senaste åren har granskats väldigt hårt för sina kopplingar till kriminalitet också där. Mm. Varför valde ändå IFK att gå på Paulus?
Nej, men så som jag förstår det så handlar det ju framförallt att man har kunnat få honom på ett lån resten av säsongen som man inte behöver betala en krona för, utan där han kommer gratis på ett lån. Eller Blåvitt och Gråningen har kommit överens om en låg en låg köpoption. Så att man behöver inte liksom arvodera agenterna i det här.
Och då tycker man att man kommer undan den kritiken.
Ja, då tycker man att det är värt att köra. Liksom. Mm. Jag har ju faktiskt Paulos ryktena till Blåvitt har ju faktiskt florerat delar av det här transferfönstret. Och jag minns att jag kollade upp den här grejen. Var det någon gång efter nyår där eller strax innan nyår, och då var det absolut inte på tal om att då var Paulus för dyr, och då valde Göteborg att så här, det här är man tyckte väl att han inte riktigt var, eller att det inte var värt det. Men nu när villkoren blev så pass fördelaktiga då, så kände man väl att man var piskade till dem, givet att man knappt har någon anfallare som är
Nej, precis. Är de lite drastiska här i slutet kanske, med tanke på stora skadebekymmer.
Skellerup är borta i 6 veckor tror jag, och Karlstrand är också skadad. Så att fram tills att det här blev klart då, så hade man ju faktiskt ingen nya förutom Norlin som har spelat där. Men man behöver ju någon mer, någon som kan täcka upp där och vara med och konkurrera. Sen kan ju Paulus spela på båda kanterna, så att de såg väl att det var en win-win här helt enkelt.
Men intressant ändå att för Paulus fortsätter väl jobba med Universal. Det har vi väl inte hört något annat om. Dalo Irandus som gick till BP bröt ju med dem här nu. Inte bara för att kunna flytta hem till Sverige, men det var ju mycket därför BP valde att gå på honom. Det sa man ju rakt ut tydligt att man inte hade gjort annars.
Precis.
Så det är intressant att följa de kopplingarna som fortfarande finns där. Du, vi ska prata lite Djurgården också. De är nära att förstärka.
Ja, Tokmak Nguyen. Vi kunde avslöja här i lördags att Djurgården är detaljer från att värva honom. Och jag fick faktiskt ett tips här i lördags som gjorde gällande att han skulle landa på Arlanda redan under lördags eftermiddagen.
Åkte du dit då?
Så då åkte jag upp till
Du gjorde det?
Ja, jag satte mig i bilen.
Är det sant?
Tog med mig min dator och laddare. Körde upp till Arlanda.
Det här är ju, sånt här älskar man ju. Åh!
körde in där vid liksom parkeringshuset i terminal 5, backade in bilen i en av parkeringsfickorna och satt och hängde lite grann för att se om vi kunde få tag på Tokmak. Tyvärr så skämde man ut sig.
Han kom aldrig.
Han hade nog landat lite tidigare än vad jag tror att jag kom in lite för sent och han hade nog landat redan. Samma stund som jag lämnade Arlandas område så plingade det till i telefonen. Men då var det så här, då var det läge att få ut nyheten då, så att då kunde vi trycka ut att han var detaljer från Djurgården också.
Men han är på plats i Sverige nu. Jag har inte följt med i de sista turerna, men det är så konkret och så nära att det ska bli klart att han är här nu liksom.
Ja, han är här, och så som jag fattade så har han varit i Sverige här i någon dag och ska läkarundersöka så här i närtid och sen skriva på, och så slutför man det här lagom till deadline på onsdag då.
Och det enda mer jag vill veta då är, spelar han med Tokmak på ryggen?
Jag hoppas ju det. Alltså Tokmak är ju spontant just nu topp 3 namn i Allsvenskan.
Ja, visst är det.
Ja, jag vill ju höra hur Bosse uttalar det här. Vi får ju följa upp det här till nästa vecka.
Ja, och så får vi återkomma med en lista också på topp 3 namn på tröjorna under Allsvenska säsongen. Ja, men spännande. Den ska vi följa såklart. Det har ju också pratat om Magnus Eriksson till IFK Värnamo. Där älskar jag ju när det började skrivas om det, att det var då Jonas Tern som skulle vara från IFK Värnamo då, så skulle vara väldigt sugen på Magnus Eriksson och väl har tagit kontakten där tror jag. Och Jonas Tern är ju någon form av akademiansvar eller jobbar ju för akademin. Och då var ju sportchef Enes ute snabbt och sa, vi ska ha Magnus Eriksson till akademin, och börja skämta på Twitter. Så här. Älskar man ju.
Ja. Det är inte första gången som han är ute och är aktiv på sociala medier. Och det gillar man ju faktiskt. Aktiva sportchefer som syns i olika sammanhang och sådär.
Ska Magnus Eriksson till IFK Värnamos akademi? Är det där vi kan slå
fasta? Inte till akademin. Om han ska till Värnamo så är det i sådana fall aktuell med A-laget.
Okej. Ja, men det är bra att vi ändå förtydligar det i sammanhanget.
Jag var nog inte tillräckligt tydlig där. Och så som jag har fattat det då, så är det faktiskt inte Jonas Tern som har legat på det här, utan vad jag fattade så är det Simon Tern som har tryckt på för att försöka locka till sig Magnus Eriksson till Värnamo. De har ju sagt att han kommer få en stor roll i klubben, att han kommer ta hand om, ja, men vara liksom en ledarfigur, och det ska ju, ja, jag tror nog att det kan finnas ett kontraktsförslag till och med på bordet här som Mange har att ta ställning till. Vi får se om den blir av. Ska man gissa någonstans så får man väl tippa att han blir kvar i Djurgården då, fram till sommaren. Att han ger i alla fall en chans till juni, juli då. Och spelar han ingenting fram tills dess då, han kanske väljer att flytta då. Men jag, man ska aldrig säga aldrig, men jag har svårt att se att, att Mange skulle packa väskorna nu och liksom lämna Djurgården för att byta lag. Det tror jag inte. Men vi får helt enkelt följa upp det här fram tills på onsdag.
Och vi ska konstatera att Jonas Terns titel är sportsligt ansvarig för akademin. Och det låter ju mer logiskt att det är Simon då som har... Men det är ju bra om de reder ut de där turerna internt också, tänker jag, så att Magnus inte tror att han är aktuell för akademin. Ja, du förstår. Vi lämnar den punkten. Traska tillbaka till Hammarby. August Mikkelsen har ju varit den stora snackisen kring dem egentligen den senaste tiden. En stor försäljning som har blivit officiellt i Bode Glimta. Har du priset att ge oss?
Precis. Vi var ju här på fredagsmorgonen som vi kunde avslöja att August Mikkelsen var detaljer ifrån Bode Glimt, och där handlar det såklart om en prislapp på totalt alltså 30 miljoner kronor inklusive bonusar. Så att det är ju initialt då runt 20 miljoner i kanske en fast summa, och sen är det såklart en stor del som är liksom uppbyggt på bonusar, och där finns det ju liksom lätta bonusar och så finns det ju lite svårare bonusar, och en av de här bonusarna är ju då om till exempel Bode kan kvalificera sig till gruppspelet i Champions League och sånt där. Så att det finns olika nivåer här i det här bonuspaketet, men tickar alla in så kan det alltså bli 30 miljoner till Hammarby, och då är det en, ja, en plusaffär då.
Men de köpte ju honom för ganska mycket pengar. Kan du ge någon bild av liksom vad den här affären innebär i den kontexten? Hur mycket mer plus går man på ett ungefär när man säljer honom?
Ja, bra fråga. Jag vågar inte säga exakt hur mycket plus man går. Jag vet ju att de betalade runt 15 miljoner när han kom, plus sign-on och ganska hög lön och så. Och sen kunde ju då, ifall alla bonusar tickade in då, då kunde ju den totala övergångssumman bli runt 2022 där någonstans. Men med tanke på att Mikkelsen kanske inte har rosat marknaden i Hammarby, så får man väl nästan utgå ifrån att de här bonusarna inte har kickat in. Så att, ja, svårt att säga exakt hur mycket de går plus, men det lär ju bli en plusaffär i det långa loppet för Bayern. Vi får väl se vad Mikael Järnberg säger sen när vi frågar honom om den här affären. Vi har ju med honom här om en liten stund. Så att då kanske vi får ett lite mer konkretare svar.
Det ska vi såklart göra. Mikkelsen fångades för övrigt på flygplatsen, sa jag, av pigga journalister.
Men det var lite det jag hoppades på när man skulle vara Tokmak-spion där. Men det gick ju sådär den här gången.
Bättre lycka nästa gång.
Ja, men bättre gick det förra året när man i alla fall fick tag på Viktor Djukanovic där på Terminal 5. Och så,
ja, just
så att ibland går det hem och ibland går det käpprätt åt pipan. Den här gången var det ju fan ingen succé.
Nej, det är så livet är, Ned. Vi kämpar på det. Men du, en som också har varit i Norge idag förutom August Mikkelsen, det är ju faktiskt Mikael Hjelmberg. Vad gjorde han där?
Nej, men han var faktiskt i Norge här igår på söndagen. Tog han ett SAS-plan från Arlanda. Och,
älskar de här detaljerna du har. Är du säker på att det är ett SAS?
Ja, det är 100% säker på det. Ett SAS-plan till Norge där han faktiskt var och scoutade Sebastian Jarl i Kristiansunds BK. Var ju Aftonbladet som kunde avslöja här i, var det fredags eller torsdags, att han var aktuell då. Mittback från Kristiansund, som de är nykomlingar i högsta ligan i Norge. Så att där var ju Bayern på plats då för att scouta honom i den här matchen. Och man har ju lämnat flera bud på spelaren som Kristiansund har nobbat. Tromsö har ju, ja, de ville ju värva Jarl tidigare i vinter men fick sina bud nobbade, och det lär väl krävas en 6-7 miljoner för att man ska kunna köpa loss honom. Vi får väl se om Bayern tycker att han är värd de pengarna eller om man faktiskt siktar in sig på något annat namn. Men så som jag fattar det, vill Hammarby ha honom och är beredd att slanta upp, då tror jag nog att klubbarna kan komma överens rätt fort. Men i alla fall, Hjelmberg var alltså i Norge här för att spana in Jarl och snacka med spelaren.
Honom ska vi, det ska vi såklart också fråga om sen. Men vad, har du någon bild av nivån på det här? Man har inte, det är ett namn som inte jag har hört innan i alla fall. Ja, jag tror många med mig också.
Nej, men det är svårt att säga. Jag har pratat runt med 4-5 personer här. Vissa menar ju på, alltså det man får höra genomgående, det är att det ska vara en robust mittback, stark fysisk, ha sina färdigheter framförallt i duellspelet och nickspelet och så. Men sen så är det ju vissa som faktiskt säger att han kanske inte är sådär toppklubbsmaterial. Okay. Så att jag ska akta mig för att döma ut en spelare som jag absolut inte har sett.
Ja, det känns onödigt.
Ja, det känns väldigt onödigt att sätta sig i den sitsen. Så att kom han till Hammarby så lämnar jag faktiskt, då får jag helt enkelt supporten och åskådarna göra sin egen lilla bedömning där. Men det är i alla fall det lilla jag kan berätta av vad jag har fått från mina norska kollegor.
Vi kan väl också säga det att Edvin Kurtulus som har haft problem med huvudskador på tal om mittback och Hammarby nu väl har börjat träna fullt igen. Ett bra besked för Hammarby.
Och Dennis Kolander är på väg tillbaka också.
Precis, det är ju långtidsskadad. Två bra besked för dem med bara dagar kvar till allsvenska premiären. Mer sillerykten kring Hammarby, det har ju varit en vänsterbacksjakt också. Mohamed Jass var ju länge ett namn som det cirkulerade kring. Vad har du mer att berätta om vänsterbacksjakten för Hammarby?
Det jag kan säga är att de har försökt att värva Isak Dybvik Mette från Groningen.
Mm-hmm.
Vänsterback, han är 22 år gammal, född 01 och är norsk, född i Ålesund, men spelar alltså i holländska andra ligan i FC Groningen som alltså kämpar om uppflyttning. Jag tror de ligger trea där och har ganska goda chanser att ta sig upp till Eredivisie. Den här affären verkar dock ha kollapsat, så som jag har fattat det, och där ska det främsta skälet till det vara att Groningen inte vill sälja honom mitt under pågående säsong med tanke på att de krigar om uppflyttning och han startar ju, det är en startman det här som vi pratar om, så att det går ju att förstå att Groningen inte vill släppa en startspelare när de ska kanske då säkra uppflyttning. Han har spelat 27 matcher för Groningen och startat 16, så att stora delar av den här säsongen har spelat från start. Han har varit, jag tror att han har varit utanför laget en gång och två matcher på bänken då i ligan. Så att mer än så har jag inte. Man har kollat upp honom, försökt värva, men det har inte riktigt kunnat gå att lösa. Kanske att det kan svänga, man vet ju inte. Alltså, vi pratade om Tokmak för några minuter sedan och där var det ju så att Djurgården tog en första kontakt men att det sen liksom samtalen fejdade ut lite grann för att han hade för höga sign-on-krav.
Okay.
Men sen återupptog man dem och så kom man överens fort. Här är det ju mer att Groningen inte vill sälja. Kanske om man höjer budet att de kanske kan tänka om. Men vi får väl se. Men det jag har just nu är att det kanske inte blir av dem med den här Dybvik-Mette.
Mm. Men du, med allt det här sagt, det kan bli intensiva dagar på många håll här innan fönstret stänger onsdag natt. Det känns som att det kan hända en del faktiskt. Det finns lite potential för det.
Ja.
Eller vad är din samlade bild av vad som sker där ute?
Absolut, jag tror att det kan hända väldigt mycket här. Dels ska Hammarby ha in en till två spelare. Vi kommer ta det senaste här med Hjelmberg om bara någon minut. Djurgården kommer låna ut Felix Watt till Lilleström.
Mm.
Det rapporterade Romerikes blad här, lokaltidningen där här på morgonen. AIK kommer förmodligen låna ut någon spelare. Mjällby ska ha mittback, där vet jag att de har Colin Sichenje på sin mittbackslista. Vi får väl se om AIK vill släppa honom till en annan allsvensk klubb. Där får vi hålla ögonen på vad som händer där. Det kan säkert hända någon enstaka affär liksom i Häcken eller något sånt där. De behöver ju också, de har ju faktiskt varit ute efter Ekpolo och fått ett bud dobbat där och sådär. Så att vi får väl se om de får in någon mittback till. Så att jag tror det kan hända lite saker här, Linus.
Du får helt enkelt jaga vidare.
Ja,
tanka bilen, ladda datorn. Åk till alla flygplatser som finns i Sverige.
Ja, fan alltså. Det är revansch.
Men du, först ska vi prata med Hammarby sportchef Micke Gallenberg.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Det allsvenska transferfönstret stänger på onsdag natt och många av de allsvenska lagen är i full gång med att pussla ihop det sista kring truppbyggena. Ett av lagen som vi förväntar oss kommer att vara aktiva är Hammarby IF. Och då tänkte vi att det passar väl alldeles utmärkt att ringa upp sportchefen Mikael Hjelmberg för att Tar det senaste om det vi kan förvänta oss framåt onsdag här. Tjena Micke, jag vet inte om du hör oss här bra i studion.
Jag hör er alldeles utmärkt.
Härligt, hur är läget?
Jag lever.
Det är en bra tecken. Du låter lite så här halvtrött, om man får säga så.
Tycker du?
Ja, tycker jag. Men det ska man väl göra så här dagarna innan första stängen.
Nej, men det är okej. Okay. Det är okej, okay. Absolut.
Ja, hur har de senaste dagarna varit i kölvattnet efter försäljningen av Mikkelsen och så? Jag antar att du har haft fullt upp här då.
Men det har varit bra tycker jag. Vi kom i mål med transfern av August till Bodö. Och det är klart att vi... En av anledningarna till att vi valde att liksom genomföra den transfern var ju såklart för att vi känner att det var det bästa för Hammarby helhetsmässigt, men också att vi skulle kunna använda en del av de medlen som kom loss där till att återinvestera i truppen på lite andra positioner kanske än den som August i första hand spelar på.
Det blir ju alltid så när det är stora affärer att det rör ju upp lite känslor alltid i supportrar. Det kan vara både positiva och negativa och man har väl bara märkt här efter Mikkelsen-affären att det känns som att många förstår försäljningen, men att de kanske reagerar lite på tidpunkten. Vad kan du säga till supportrarna där? Varför väljer ni att göra det så här pass sent på fönstret då?
Ja, vad vore Hammarby utan känslor? Så är det ju. Men det är väl klart att en del i allt det här var ju att vi hade ju såklart kunnat genomföra den här affären någon vecka tidigare. Säkert är det så. Men då hade vi inte fått lika bra betalt. Så att det är ju en del. Det är en del i det. Det har ju varit en förhandling som har pågått ett tag och vi har tackat nej till mer än ett bud från Bode. Och nu kände vi att det här var det bästa att göra för Hammarby, både på kort och lång sikt. Mm. Det är egentligen det som ligger till grund för att vi har tagit det här beslutet. Och sen så, som sagt, det finns fortfarande dagar och timmar kvar att jobba på. Det kommer vi att göra.
Mm. Hur stark ekonomisk affär är det här för klubben då? Vi har ju haft uppgifter på att det är ett totalpaket på runt 30 miljoner om alla bonusar kickar in och sånt där. Men det är ju utifrån den summan som man har hört så verkar det vara bra pengar. Vad kan du säga då? Hur bra deal är det för er rent ekonomiskt?
Det är jättebra affär för Hammarby, och det är klart som det alltid är när jag vet att ni både gillar och är bra på liksom att spekulera kring summor både när man köper och säljer spelare, och det är klart att de här uppläggen med liksom transfers både in och ut egentligen är ju i regel så att det är en fast del, och den vill den säljande klubben få upp så högt som möjligt, och sen så är, och den köpande klubben vill ha ner den, och sen så är det väl i regel också bonusbaserade delar, men totalt sett så är det här en väldigt bra ekonomisk affär för Hammarby.
Hur mycket av de pengarna ni har fått in nu då ska ni spendera, eller mycket har du till ditt förfogande de här sista timmarna på sista dagarna innan första stängen?
Ja, men det finns absolut medel som vi kommer att kunna använda. Sen exakt på kronan, det är klart, det kommer jag att säga.
Aj, fan också, det tänkte jag ändå. Nej, vi hade ju chansen här.
Besvikna, va?
Ja, otroligt besvikna.
Ja, jag förstår det.
Men
förstår
kan det. Du ge oss en siffra då på hur många nyförvärv du vill ha in innan fönstret stänger?
Nej, det kan jag väl egentligen inte göra. Utan ambitionen är att stärka upp truppen, lite grann kanske balansera truppen på ett bättre sätt så att vi liksom känner att vi har ett slagkraftigt och bra lag, och det beror väl också såklart lite grann på vad ekonomin hamnar på den eller eventuellt de spelarna som vi ska ta in, så att någon förstärkning in är absolut ambitionen.
Men snackar vi en, två spelare eller fem spelare? Fem hade blivit tufft att lösa på två dygn kanske.
Ja, det hade blivit. Vi snackar definitivt inte mer än två spelare, det gör vi inte.
Och det är väl framförallt och kanske lite längre bak i planen som ni tittar på. Defensivt då kanske, eller?
Ja, Ja, du är klok, Anna.
Ja. Du är klok. Man
det försöker. Säger alla här inne på jobbet också.
Ja, vi får se hur länge det vi får se hur länge det varar. Men ja, men det kan man förvänta sig någonting ut då. Ni har ju släppt ett par spelare här, Alper till Degerfors och Gianfi då till samma klubb, och kan det bli någonting mer ut eller vad? Ja, vad kan du säga?
Ja, till att börja med så är ju Kingsley och besöker Degerfors. Det är ingenting som är klart där än. Och vi sitter ju på närmare 55 spelare. Då inkluderar jag HTFF också, i och med att den också ligger under mitt ansvar. Och det är väl klart att det finns för lite intresse på spelare där också. Så att vi får väl se helt enkelt vad vi kan komma i mål med här på slutet.
Mm. Jag läste igår
även då vad det gäller spelare ut.
Ja, ja. Jag läste igår i Nettavisen där, norska tidningen, att Sebastian Jarlo som ni har kopplat samman med, han pratar ju väldigt gott om Hammarby, och läste man den intervju så fick man ju i alla fall intrycket av att han jättegärna vill flytta till Stockholm och Södermalm. Vad kan du säga där då? Är det någonting som ni hoppas kunna få in, eller vad från Hammarby håll, vad finns det för kommentar?
Jag har inte läst intervjun till att börja med, så att jag vet inte vad som är sagt.
Ja, han sa väl bara, jag kan väl återberätta lite kort. Han sa väl bara kort där efter matchen, tror jag, att intervjuades av Nettavisen och fick väl frågor om Hammarbys intresse, och då sa han väl bara att han kan bli lite arg ifall Kristiansund väljer att nobba budet, men att Hammarby är en klubb som han jättegärna skulle vilja spela för och att det kan bli aktuellt och så. Så det var väl i korta drag så ungefär.
Okej, okay. Då tänker jag väl att det är ganska rimligt att en spelare från Kristiansund kanske hellre vill spela i Hammarby.
Ja, precis. Hur har försäsong och kuppen känts för er del då? Och vad går ni in med för känsla inför premiärhelgen, Micke?
Ja, vin och vatten, det har jag sagt någon gång tidigare. Sådär. Det är väl klart att det var en besvikelse att inte ta sig vidare från gruppspelet i kuppen. Det är ingenting att sticka under stol med. Jag tycker att våra prestationer i både kupp och även försäsongsmatcher stundtals har varit väldigt bra och stundtals lite mindre bra. Där det liksom, den sammanlagda bedömningen görs väl att vi kanske inte har varit riktigt så stabila som vi hade hoppats på. Det är klart att det har ju att göra med att vi har förändrat ganska mycket just nu i Hammarby, framförallt då träningskulturen med träningsmängd och träningsintensitet och den påverkan som det har haft på spelarna, men också såklart sättet vi spelar på, där vi har ett offensivt balanserat lag. Vi vill spela en attackerande fotboll, och de konsekvenserna som då kanske det har lett till i andra ändarna plan, att vi har blivit lite mer sköra och sårbara bakåt. Och det är klart, det där är någonting som Kim och liksom tränarteamet sitter och vrider och liksom skruvar på och jobbar stenhårt för att hitta rätt, så att vi har ett, eller så att säga, får en lite bättre balans i spelet, och det görs på daglig basis, och som sagt, nu är det allsvensk premiär på, vad är det, söndag va? Mot Kalmar, och liksom då blir det skarpt läge, fullsatt arena, ett jävla tryck, och jag är rätt övertygad om att vi kommer att stå väldigt redo inför den matchen.
Men tycker du att den truppen ni har just nu är tillräckligt bra för en toppstrid? För det känns lite utifrån som att en del supportrar kanske hade velat se en ännu större satsning, och att ni kanske har tappat lite mer i slagstyrkan vad ni har förstärkt. Vad känner du? Ja, så det där
blir ju lite grann vilken sanning man väljer. Vi har inte varit helt nöjda självklart med prestationerna under försäsongen och kuppen. Tittar man på liksom truppen, så är det väl egentligen, ja, nu blir det ju August och Adjei då. Det är väl två spelare ut egentligen som har på något sätt bidragit, i alla fall att Jay under från sommaren och framåt förra året under hösten har gjort det väldigt bra, och där landade vi då i en lån med en option på väldigt stora summor då till Frankrike. Och sen är det då August som jag ändå tycker har liksom gjort en ganska bra försäsong med tanke på var han kom ifrån förra året. Så att två spelare ut egentligen från förra året då, som på något sätt hade en stor, eller skulle kunna ha en stor inverkan på liksom årets trupp. Och tittar man då på vad vi har tagit in i form av liksom Oscar, vi har tagit in, plockat hem Tesfalle Tekke, vi har förlängt en massa avtal med unga spelare, med Dennis Gyll, med Hampus, med Gent, med Hammar, med Josef Erabi, med Marcus Rafferty, med Marcus Karlsson och så vidare. Och att vi liksom jobbar stenhårt för att de här spelarna då ska bli självklart bättre än vad de var förra året. Så tycker jag att den här truppen som vi har är oerhört spännande. Den är bra, och liksom får vi rätt utveckling på flera av de här spelarna och på spelet, så tycker jag absolut att det är rimligt att vi ska ha som mål att vara med och utmana om Europaplatserna eller topp tre. Sen är ju en allsvensk fotbollssäsong ju ganska lång också. Jag vet att alla liksom vill ju sätta stämpeln här och nu. Det är klart, det är ju hända en massa saker under året. Vi har ett transferfönster som stänger här nu om 3 dagar. Sen så har vi ett nytt transferfönster med liksom helt nya förutsättningar i sommar. Och så har du utveckling då på en väldans massa spelare och en utveckling av spelet. Så att jag är helt med på hur det här funkar, att man ska liksom sätta stämpeln gärna i januari, februari, om hur det ska gå under året. Men det hinner hända så oerhört mycket under året också som kommer att påverka. Så att jag har en stenhård tro på det vi gör, på våra tränare, på våran trupp och liksom på utvecklingen av vårt spel och våra spelare. Och som sagt, träffar vi plankan rätt så har vi absolut förutsättningar att vara med och utmana om topp tre platserna.
Är det liksom en ny verklighet lite grann för kanske stora delar av supporterna att liksom, för ni satsar ju väldigt mycket ungt nu och ger ju liksom stort förtroende till HTFF och de här killarna som är i A-laget. Om man kanske backar bandet något transferfönster eller någon säsong sen, då var det ju kanske mer färdiga och stora spelare. Jag tänker på Berisha och Bojanic, och det var lite mera namnkunniga spelare, om man får använda ett enkelt uttryck. Kan det vara en krock där lite grann att supportar fortfarande vill se de här klara spelarna, medans Hammarby kanske har valt en mera, eller en strategi som inriktar sig på lite yngre?
Ja, jag vet inte. Det skulle jag väl fråga supportermassan om i så fall. Men det är ju klart att det vi har gjort här nu, jag kan egentligen, eller vill egentligen bara svara för liksom det som ligger under mig, och liksom sen jag nu tillträdde under sommaren här, så har vi valt en inriktning där vi tror på kontinuitet, och av den anledningen så har vi valt att förlänga många kontrakt på många av våra unga spelare, för att vi tror att de kommer att fortsätta utvecklas hos oss. Vi har också pratat om att vi har en trupp som framförallt under kanske förra året var lite för stor i förhållande till vad den gav, vilket innebär att vi behöver kostnadseffektivisera, banta truppen lite grann, sänka kostnaderna, få ut mer av det vi betalar på planen, så att det får bättre effekt, men också gjort en tydlig satsning på liksom ledarstaben då, med Kim och David och Martin Sunge som ska jobba, eller som jobbar stenhårt med de unga spelarna, för att vi ska få en bra utveckling. Så att jag är rätt övertygad om att Hammarby 2024 kommer bli ett lag som bara växer och växer och växer och blir bättre och bättre och bättre ju längre året går. Var det ett svar på frågan?
Ja, men det tycker jag. Det är ändå ett intressant resonemang som kanske bidrar till en bredare förståelse för hur ni vill jobba och sådär. Så att det tycker jag nog mycket.
Det är det där klassiska, det är ett maraton, inte en sprint. Ja. Den gamla klyschan som man dammar av.
Bra sagt.
Ja, men du kan få låna den om du vill av mig framöver, om du behöver försvara.
Schysst. Ta med den.
Ja, men stort tack Micke för att du valde att gästa oss här i Då åker vi podden inför premiärhelgen och snacka upp Hammarby lite grann. Så får vi önska dig
med den äran.
Ja, så får vi önska dig ett stort lycka till på söndag mot Kalmar, och så lär vi säkert stöta på varandra här i veckan på träningarna inför matcherna som kommer.
Det låter bra.
Härligt. Tack Micke och ha det bra nu då, så hörs vi.
Tack själva. Tack själva. Tack. Hej, hej.
Det är ju... man köper ju hans resonemang på många sätt ändå. Samtidigt som jag också förstår den här oron kring Hammarby just nu för att, att sälja August Mikkelsen som skulle bli en nyckelspelare. I år trodde många det känns lite oroligt med så här få dagar kvar på fönstret.
Ja, det är klart att det skapar en oro för att som supporter vet man ju inte riktigt vad, ja, men vad händer nu då? Kommer vi kunna få in någon bra ersättare? Och jag tror mycket också att det finns nog lite i det här att många supportrar och de som har följt Hammarby länge vill ju vinna fotbollsmatcher. Mm. De vill, att liksom, man har vant sig vid ett Hammarby som har satsat väldigt mycket de senaste säsongerna. De har varit ett stabilt lag i topp 5, nosat på topp 3 ibland, oftast fått med liksom i de här guldracen. Man har spenderat stora pengar och haft de här profilvärvningarna, Tankovic, Kacaniklic, Djurdjic, Veton Berisha. Ja, alltså det är ändå liksom en annan hylla som man har värvat ifrån. Och så har man ju faktiskt sen förra säsongen svängt om lite grann i den här strategin och bygger mer på lång sikt unga spelare där man kanske har hittat lite inspiration i klubbar som Nordsjälland, Salzburg, utomlands och sånt där. Nu kan man aldrig vara en rak kopia på de klubbarna, men det är i alla fall det arbetssättet som man har, och då tror jag nog att det kan bli en lite krock där, och sen när resultaten inte kommer heller. Exakt. Under kuppen, att det spär på lite grann och så att jag tror, jag har sagt det här hela för säsongen, att Kim Hellberg är rätt tränare för det här laget, det tror jag fortfarande. Jag tror också att det här laget behöver väldigt mycket tålamod. Sen förstår jag att det är en tuff verklighet när, om resultaten inte tickar in, och spelschemat i början på Allsvenskan är ju väldigt tufft med matcher mot Malmö FF och flera andra topplag. Men kan man ge det här laget tid så tror jag nog att det kan bli någonting bra av Hammarby i år. Och ja, har man följt Hellberg sista två säsongerna så vet man ju att hans byggen har varit som allra bäst när vi är inne på en allsvensk höst. Så att jag följer det här bygget med stor spänning, ska jag säga.
Ja, men det sa ju, jag vet att när jag pratade med Oskar Johansson nere på träningsläget i Marbella, så sa han också, han minns tillbaka att det nästan har varit kaos på de första träningarna i Värnamo när Kim Hellberg skulle implementera sin filosofi. Och att det tar tid, precis som du sa, Kim Hellberg också varit inne på att de under första säsongen med IFK Värnamo gick på en del plumpar, liksom, att det tar tid att sätta. Men jag tror nog ändå, borde inte han vara lite så här fundersam kring att han inte har fått så jättemycket nya spelare och att det ändå har försvunnit rätt mycket bärande spelare under den här våren. Det känns inte riktigt som att han, jag kan tänka mig att han inte är helt nöjd utan har något belägg för det, att liksom, ja, det känns. Nej. Som att han lite mer spetsar den här truppen och ändå mått bra av, tycker jag.
Ja, det tror jag nog att man känner internt inom Hammarby också, att man kanske hade en önskan om att kunna spendera lite till och sådär. Men har det varit en lugn vinter så får man väl kanske ändå utgå ifrån att de planerar för att kunna röra sig lite med lite större medel här till sommaren. Sen har de ju försökt få in lite mera klassspelare. De övervägde ju Mohanad Yaz. De har ju varit och liksom luktat på Wendersson, som vi återkommer till lite länge. Nej, vi bryter där för att det här blir avslutningen. Vi tar vidare härifrån då. Sen har de varit och luktat på Wendersson som de har lagt ett bud på men fått det nobbat. Där kan man väl säga att varför fick de inte lite tidigare för honom? Han hade ju ett utgående kontrakt, tror jag det var här i höstas, men förlängde med Värnamo efter nyår. Så att de har ju ändå gjort ett par försök att få in någon. Kasper Karlsson var ju på Årsta och hade möte med Hammarby, så de har ju verkligen testat. Sen har det väl kanske inte gått av olika skäl. Man kanske inte har haft den största plånboken, kanske inte haft det största ekonomiska utrymmet att satsa. Man har ju heller inte fått alla AJ-pengar heller. Så att hade man fått större del av AJ-pengarna och kanske kränkt Mikkelsen i tidigare skede, då kanske man hade haft något till namn här i truppen. Men vi får väl se här vad...
Ja, han kanske löser något här under sista dagen. Han kanske smäller någon bomb här, det vet vi inte.
Ja, onsdag är det sagt i alla fall att fönstret stänger, och vi får väl se hur många spelare som Hammarby har i sin trupp då. Ja, det här var alltså det tredje avsnittet av Då åker vi. Vi har ju faktiskt haft ett riktigt matigt avsnitt här, Linus. Vad känner du efter den här nästan timme av långt.
Ja, det blev ett maraton här, även här också. Ingen sprint, vi jobbar mycket långt här idag. Nej, men jag känner mest att det är det inte underbart att Allsvenskan snart drar igång. Att vi är liksom inne på premiärveckan. Och att nästa gång vi står här så har vi faktiskt spelat stor del av en allsvensk omgång. Det känns helt fantastiskt.
Ja, det känns, man får nästan nypa sig lite i armen här, för att det faktiskt är allsvensk premiär i helgen. Och kulan i luften och allt vad det heter. Lapp på luckan och så. Jag kommer vara på plats på Norrköping Malmö FF tillsammans med vår kollega Noah Bachner. Du kör, hur ser ditt schema ut?
Hammarby-Kalmar.
Ja, Hammarby-Kalmar.
Blir det på söndag.
Och sen möts vi på måndagen där på AIK Västerås.
Jäklar, det blir underbart här.
Nej, det kan inte bli bättre. Hörrni, vi ses och hörs om en vecka, och fram tills dess så glöm inte att ni kan vara med och bidra med frågor och så på Twitter till oss, Instagram eller via mail. Eller den här Spotify-funktionen som jag lovar upp igen här.
Har du undersökt den?
Ja, men jag tror att den ska funka hyfsat i alla fall. Ja. Så att på återseende, mina vänner.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.